Ja, och sen blev det 70-tal.
Just det.
Och då hände lite grejer.
Ja, det hände mycket. Väldigt, ja. Väldigt mycket. Det, hela samhället förändrades överhuvudtaget. Alltså jag tycker speciellt att homokaraktären inom dramor blev lite bättre. Mm. När Friedkin gjorde till exempel The Boys in the Band, mm. som är ett skönt, bittert homodrama,
ja.
Där ett gäng killar samlas på en fest och gör upp med varandra mentalt. Mm. Och det var en bra inledning tycker jag på 70-talet.
Mm.
Men sen var det egentligen europeerna som slog till igen, eller?
Ja, absolut. 70-talet innebar ju en guldålder för exploitation-filmen. Grindhouse-film. Alltså film som gjordes för att dra in så mycket stålar som möjligt på att frossa i våld och sex och chockerande. Liksom att rubrikfilm kan man väl säga. Så där. Och det finns jättemånga olika sidospår i det här, och exploitation är ett superbrett begrepp, och det finns hur många subgenrer som helst inom det här. Men ja, till exempel en sån där film som blev stor på 70-talet var Women in Prison-filmer. Och med systergenrer som nun-sploitation, alltså nunne-exploitation, och nazi-sploitation, som var så här nazi-lägerfilmer. Och där väl liksom det, där snackar vi ju lesbiska kvinnor liksom.
Och det, ja, det var ju, det fanns nog inte många filmer som inte hade det.
Nej. Och det, vi göttar inte ner oss i det, för då kan vi sitta hur länge som helst. Och vi håller oss till mer skräck. Och något som blev väldigt populärt på 70-talet, som det hade nosats på lite grann tidigare, som Dracula's Daughter, det är lesbiska vampyrer på film. Och ja, det gjordes jättemycket. Till exempel så Hammer Horror, klassiska brittiska produktionsbolaget som gjorde mycket film, Dracula-film och sådär, gotisk skräck med Christopher Lee framförallt och Peter Cushing, producerade en trilogi filmer som kallas för Karnstein-trilogin, som bygger på Carmilla, den här lesbiska vampyrromanen som vi snackade om tidigare, eller novellen, vad det nu är. Och det är tre filmer som heter The Vampire Lovers, Lust for a Vampire och Twins of Evil. Jag har inte sett någon av dem. Du har inte heller sett någon
jag
av dem?
Jag tror jag har sett Vampire Lovers, jag har den på DVD, men det var väldigt länge sedan.
Okay.
Men det är ju klassisk Hammer, fast med en tydlig lesbisk tema egentligen. Jag tycker egentligen att det är en mer tydligare i Countess Dracula. Det är Ingrid Pitt spelar.
Är det också Hammer?
Jag tror faktiskt att det är Hammer. Ja. Nu är jag osäker nu, men jag är ganska säker på att det är Hammer. Ja. Men hon spelar Elizabeth Bathory.
Ja.
Som också är liksom en tydlig lesbisk karaktär.
Ja.
Och jag är inte så inläst just på Hammers lesbianer. men jag tror att mycket att varför de började nosa på det var ju att spanjorerna och italienarna började.
Ja.
Och fransmännen också för den delen.
Precis. Så att de fransmannen,
ja precis. Ja. För att det blev en trend, och då försökte Hammer hänga med i det här.
Precis.
Och det gick väl sådär då. De la ju ner en del år senare. Mm. Men
ja, Hammer lyckades ju inte riktigt, klarade ju inte övergången till 70-talet så bra.
Tyvärr inte, för att de hade potential, men de, nej, det funkar inte. De visste nog inte hur de skulle distribuera. De visste nog inte vad de skulle göra reklam för filmen de gjorde.
Men det är ett sidospår. Ja. Fransmannen nämnde vi. Då har vi Jean Rollin, om jag uttalar rätt.
Absolut, absolut.
Som gjorde en serie lesbiska vampyrfilmer under hela 70-talet.
Eller en serie? Det är ju nästan varenda film egentligen. Alltså jag vet inte hur många han regisserade. Det var ju säkert 20-30 filmer. Och det är ju väldigt få av dem som inte har det här temat.
Sen de här, kanske inte Hammer-filmerna, men Rolén och sen de europeiska, andra spanska, italienska filmerna, det är ju skräckporr ofta. Vissa är mer skräck än porr och andra är mer porr än skräck.
Mm.
Vi har 1970 så gjorde en spansk regissör som heter Jess Franco, som jag och David kör dagens Franco. Då vi avhandlar en Franco i varje avsnitt. Han gjorde en film som heter Vampiros Lesbos. Som är... Ja, den är lika mycket mjukporr som den är skräckfilm. Och det man kan säga att det är en dekadent, elegant, pervers, lesbisk 70-tals tolkning av Dracula.
Mm.
Det är en kvinna som spelas av Eva Strömberg, svensk skådis, som inte gjorde så mycket efter. Hon gjorde ett par filmer med Jess Franco.
Ja, och sen la hon av. Och sen har hon varit försvunnen så dess.
Ja.
Det, jag tror ingen lyckas hitta igen henne. Tyvärr, det varit intressant att höra om hon.
Hon var med i någon Arne Mattsson-film också.
Ja, det var på 60-talet. Ja. Ja. Ja.
Men hon spelar en jurist av något slag, tror jag. Mm. Som åker ut till... Filmen utspelar sig i Turkiet. Hon är en brittisk karaktär. Alla pratar tyska. och Franco förstås är spanjor. Och det var väl lite så de här filmerna var ofta. Att det var ett jävla potpourri av... Jag tänker att det är som en amerikan föreställer sig Europa.
Ja, ja, precis. Det skulle man kunna säga.
Ja. men i alla fall, hon ger sig ut till en ö där det bor en kvinna. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det bor en kvinna i alla fall som i ett på en ö. Så här, idyllisk ö med stor pool och där huset ser helt bizarrt ut. Väldigt så här futuristiskt, eller retrofuturistiskt blir det ju nu förstås. Väldigt elegant. Och Franco lägger väldigt många vampyr vad ska man säga, vampyrklyschor åt hyllan på hyllan istället för att kunna göra en så snuskig och elegant porror som möjligt. Till exempel så när de kommer, den här kvinnan som bor på ön är ju förstås vampyr. Och bland det första de gör det är att de klär av sig nakna och lägger sig och solar på stranden. Och att sola på stranden har ju inte varit så här vampyrers favoritsysselsättning innan sådär. Men Eva Strömberg blir besatt av den här Dracula-kvinnan. Jo, men hon är ju för fan Dracula. Hon spelar en ättling till Dracula. Just det, så är det. Så hon är Dracula. Samtidigt som det finns en Renfield-karaktär som inte heter Renfield utan en kvinna på ett mentalsjukhus som bara ligger och trånar och drömmer efter Dracula liksom. Och ja, det är massa lesbiskt sex. Det är inte lesbiskt, det är inte explicit sex. Det är mycket naket, men det är liksom inga sexscener direkt, utan det är
mjukt och snyggt.
Ja,
så där.
Ja. Precis. Och det är jävligt fräck musik.
Ja, alltså den är ju så trendig som en film kan bli. Och Franco tyckte jag var otroligt trendkänslig. Han visste precis, inte alltid, men han visste många gånger hur det här ska bli det absolut snyggaste filmen, den trendigaste jazzen.
Ja, verkligen.
Och Vampiros Lesbos är ju ett fantastiskt exempel på hans kunskap.
Ja, det är ju bara style i den här filmen och inte så mycket annat. Mm. Det är väldigt lite dialog, utan det är långa, långa scener på liksom inzoomningar på ansikten och ögon och det är snygga detaljer och panoraman och ja, men sådär. Och det som också är en sån här grej, det här är ju exploitation film. Det är ju män som gör filmerna om lesbiska kvinnor för en kanske i första hand manlig publik. Det är tänkt att det ska vara sexigt för en, eller det är sexigt för en hetero publik så att säga. Och det är klart att det är inte flat film för flator.
Mm.
Det är inte gjort så då liksom. Och men det är fortfarande så att på 70-talet, hur många andra filmer fanns det som hade lesbiska huvudpersoner? Eller i princip lesbiska bara karaktärer i filmen. De som männen liksom är bikaraktärer.
Som var starka och självständiga också.
Precis. Ja. De är väldigt mycket annat än lesbiska. De har yrken och de driver olika agendor. Och de är kåta och liksom... Det fanns ju inte alls på det. Alls.
Nej, alltså det Franco och rollen gjorde. Kanske mer Franco just när de här riktigt starka karaktärerna var ju att få fram flatorna alltså längre fram som riktiga karaktärer. Inte bara den här spröda tjejen i bakgrunden eller den här psykotiska tanten på sidan. Utan han gav ju karaktärerna respekt och kvaliteter som aldrig kunde hittas i amerikansk film till exempel från den tiden.
Det är, ja men absolut, det är inte en grej att de är lesbiska.
Det bara är så, de är det. Ja.
Det handlar egentligen inte, även fast den heter Vampiros Lesbos, så handlar den inte om liksom homosexualitet.
Mm.
Det är inte, ämnet är inte homosexualitet, utan ämnet är besatthet och sexualitet.
Mm.
Som råkar vara hos lesbiska kvinnor. Liksom. Ja.
Och det är ju, jag tycker det är jätteimponerande. Jag blir alltid imponerad av Franco. När han är som bäst så är han ju briljant.
Ja, ja, visst.
När han är som sämst så är han faktiskt sämst. faktiskt. Men Karn, han är ju inte dum.
Nej.
Han är en smart snubbe. Hans kvinnokaraktärer är ju helt outstanding.
Ja.
Helt outstanding. Jean Roland gjorde ju mer svagare, poetiska karaktärer som vandrar omkring och är lite olyckliga. Men ändå så är de ändå huvudrollerna. Det är en av de viktiga. Franco själv, det är en liknande grej med Hitchcock som också anställde mycket homosexuella män. Franco gjorde ju också det.
Ja.
Åtminstone två av hans absoluta favoritskådisar, Jack Taylor och Howard Vernon, som var med så mycket Franco var ju homosexuella.
Och
i ena fallet, han är det fortfarande för han lever. Men också fick driva så mycket med mansrollen, den heterosexuella mansrollen. Ja. Jack Taylor spelar ju alltid den här kvinnokaren med snygg mustasch och slips som råkar riktigt illa ut till slut för att han beter sig som ett svin.
Ja.
Men det var också motsatsen till vad han var egentligen, eller som han är. Och det tycker jag är jättespännande av Franco att använda sig av den poängen.
Ja, alltså i Francos filmer, men också andra liknande filmer och sådär, att ofta är manliga karaktärer närmast patetiska. Mm. Det drivs med manliga heterosexuella män.
Mm.
De hålls i utkanten och de är verkligen liksom, de försöker få vara med på något hörn lite grann, och de är verkligen liksom ganska tragiska, patetiska figurer. I Vampiros Lesbos så är det en doktor som han vill bli vampyr.
Mm.
Han håller på att forska jättemycket och han är helt besatt av Dracula och han vill vara med. Och man uppfattar honom som ganska patetisk. Och han får inte alls vara med, han blir dödad liksom.
Mm.
Men att det är de här det är liksom coola brudar som är lesbianer och så är det patetiska män runt omkring liksom.
Jag tror att det där var en stark plan av Franco redan från början. Alltså Det fanns nog ingenting han beundrade mer än kvinnor.
Ja.
Antagligen också som sexobjekt på ett sätt naturligtvis. Mm. Som han sen gifte sig med Lina Romay då, som var hans stjärna. Men jag tror att han visar alltid en fantastisk respekt mot karaktärerna.
Ja.
Och det finns nog inte många skådespelare som kan snacka illa om Franco.
Nej.
För att han var ändå så sympatisk och känslomässigt intelligent när det gällde att berätta sina historier. Mm. Kanske inte hans kannibalfilmer på 80-talet men eller hans hårdporr också för den delen, jag vet inte, jag har inte sett den.
Mm.
Men syskonfilmen till Vampiros Lesbos är ju She Killed in Ecstasy som,
också med Eva Strömberg.
Just det, som också har en väldigt liknande känsla. Det är ju typ samma skådisar, samma miljöer, men där tar hon ju hämnd på männen en efter en. Det är ju en revengefilm, en hämndfilm.
Ja, och den senaste filmen jag och David snackade om, Venus in Furs, gjordes ju i samma veva också. Det är också en hämndrulle där en spökkvinna typ dödar genom sex. Eller hon använde sex för att komma åt de männen som våldtog och mördade henne.
Mm.
Även en kvinna var med där på törn, så det är lite allt möjligt sådär.
Mm.
Men om vi snackade om Giallo förut.
Mm.
1970 gjorde Dario Argento Bird with the Crystal Plumage. Och den här bygger på precis samma sak, att det är en man tror att det är en man som mördar hela tiden, men det vänds på slutet.
Och det är väldigt, alltså det, jag tycker upplägget är otroligt fyndigt. Du vet, när det finns ett vittne som ser mördaren när mordet sker.
Ja, och den kommer, den här detaljen han inte kan komma på vad
det var. Ja, den här detaljen som sen används i Deep Red också.
Ja.
Jag tycker jag är fantastisk. Mm. Och det är liksom, det är så enkelt och det är så briljant.
Ja, visst,
och det är outstanding igen. Det är andra gången jag använder ordet i den här sändningen. Vad heter det på svenska? Jag vet inte. Men
utstående.
Nej, jag vet. Men nej, men
enastående.
Enastående, ja, precis, mm. Ja. Tack, tack. Och jag tycker att Argento satte en intressant tema i många sina filmer efter det här, inom alltså både ett HBT-tema eller lite leka med könsroller, mm, mm. och liknande. Det var väl nu hans andra giallo, är Four Flies on Grey Velvet, ja.
Precis.
Som nej, fast i och för sig, vi glömde en karaktär i Burberry Crystal Plumage, antikhandlaren.
Ja.
Som en kanske lite stereotyp homosexuell medelålders man, ja. som blir väldigt, väldigt fruktig.
Ja. Men han är älskvärd.
Väldigt älskvärd. Han är väldigt sympatisk karaktär, verkligen. Det är bara att killen som råkar ut för dem blir lite nervös. Och så där.
Men det är väl den första av alla filmer vi nämnt hittills, skräckfilmen som porträtterar en homosexuell man på ett positivt sätt.
Absolut, ja.
Och, även om det bara är en liten biroll. Så där.
Ja, och jag tror...
Ja, förutom Old Dark House förstås.
Precis, ja. Men å andra sidan så tar han ju det ett steg längre i Four Flies on Grey Velvet.
Mm-hmm.
Du hade inte sett den?
Jag har inte sett den.
Nej, det är en jättebra giallo som är speciell av den anledningen att en av karaktärerna är en privatdetektiv. Han är lite grann som antikhandlaren i Burberry Crystal Plumage, fast han är privatdeckare.
Okay.
Han är homosexuell,
okay.
Helt öppen,
mm-hmm.
hyfsat fjollig,
uh-huh.
men väldigt smart, rolig, charmig.
Uh-huh.
Och också är den som kommer mördaren på spåren först av alla.
Aha.
Ja, men sen så händer lite saker. Ja.
Det är inte så bra.
Ja. Det är, och det känns som en förlängning av den här lilla karaktären, ja. I Bird-filmen. Det känns som att han ville ta fram det positiva ännu mera och göra någonting, liksom en skön karaktär av det.
Mm.
Och det är en av mina favoritkaraktärer i Argentos filmer.
Ja.
Jag vet att en del har spekulerat mycket i att även den manliga huvudrollen i Four Flies on Grey Velvet skulle vara egentligen spela som att han vore gay eller bisexuell. Okay, jag har inte riktigt kunnat läsa in det, utan vi har sett dels då själva poängen, twisten med filmen, vem mördaren är, och dels då den här privatdetektiven som gör att den både cementerar en gammal trist myt om vad som händer om du
klä på dig kläder.
Precis, eller ja. Men också ger en bra positiv karaktär.
Ja.
Och det tror jag också visar att Argento visste mycket väl vad han gjorde. Vi har ju några år senare i Deep Red så är ju David Hemmings bästa vän är homosexuell.
Mm.
Och hans pojkvän spelas ju av en kvinna med en dubbad mansröst, vilket gör det liksom en återigen så här, och det är en positiv, trevlig karaktär som dyker upp och försvinner bara, men också en sån här grej som Argento bara, ja, var kom det ifrån? För det känns så ändå hyfsat unikt och fräscht utan att vara negativt. Det sägs ju att Argento, nu har jag ingen källa på detta, men Argento ville göra en gay giallo på 70-talet.
Okay.
Han ville göra en helt renodlad från en huvudroll som var gay och i den kulturen.
Ja, fan vad intressant.
Ja, tyvärr blev det aldrig av. Och jag vet inte varför, kanske att det var svårsålt eller svårt att få in pengar till det. Men, och det är därför som jag tror att han har haft en del positiva gay-karaktärer i sina filmer. Han har haft en del otroligt negativa också. Vi har det lesbiska paret i Tenebre som är riktiga svin. Ja. De är riktigt promiskuösa och läskiga. Och,
ja. Man får vad de förtjänar.
Precis, ja.
Ja. I Tenebre har vi också den här kvinnan i drömsekvenserna.
Ja, just det. Ja. Som inte är en kvinna. Utan det är eller ja, hon är ju en kvinna. Hon är opererad till kvinna. Men det är ju en man från början. En känd transperson och fotomodell i Italien. Och återigen så tror jag att det var också ett fullt medvetet drag av agent att ta med den. För att en känd person som folk kunde liksom... Det gav ett extra lager helt enkelt i de scenerna.
Ja, verkligen. Ja, vi behöver inte gråta ner oss mer där. 1971 så har vi en belgisk film som heter Daughters of Darkness.
Mm.
Som jag tycker väldigt mycket om. Och det jag tycker är väldigt anmärkningsvärt på många sätt.
Mm. Jag har tyvärr inte sett den. Men du
har inte sett den. Nej, det här är en till film som du definitivt måste se. Upplägget är ett ungt, vackert par som är på semester i Schweiz. De har gift sig, eller om de pratar om att gifta sig. Stefan och Valerie Och att de diskuterar det här äktenskapet och sådär. Och Stefan är uppenbart oroad så här, för vad mother ska säga. Och de pratar ofta om mother och sådär. Och så ringer han vid tillfälle mother. Och då ser man att mother är en man i 50-årsåldern, 50-60-årsåldern. Superfjollig. Riktigt, så här, han sitter i ett växthus i en hängmatta. Och har, det är väldigt så här, kråsigt, man förstår att han är väldigt rik. Och han har en manlig betjänt som knäböjer och han stryker honom på huvudet och sådär. Och är superfjolligt, superdominant. Och man, för, man, ja, man får aldrig riktigt veta vad de där har för relation, men... mother är inte så glad, förstår man mellan raderna, över att Stefan har hittat en kvinna han ska gifta sig med och sådär.
Men det skulle både kunna vara en äldre älskare som att, ja. Eller en att han faktiskt är uppvuxen.
Ja, det framgår inte riktigt. Men det är tydligt att den här mother har stort inflytande på Stefan i alla fall.
Intressant, ja.
Samtidigt så flyttar in ett annat par på hotellet. En äldre kvinna, eller äldre, ja, hon är väl också kanske i 15-årsåldern. Också en ung skönhet, också kvinna. Och den äldre kvinnan visar sig vara, eller hon heter Elisabeth Bathory. Alltså Elisabeth Bathory. Som är någon sorts historisk motsvarighet till Dracula. Alltså det var en kvinna i Ungern. Mm. Som på 1500-talet typ... hon var en av historiens värsta seriemördare. Hon ska döda jättemycket kvinnor och bada till deras blod och allt vad det var. Men här presenteras hon som, och det är en vampyrhistoria. Eller det, man, det, samtidigt så här, när de kommer på hotellet så börjar man hitta kvinnokroppar tömda på blod i staden och sådär. Mm. Och den här Beth Bathory och kvinnan hon har med sig, Ilona, har en superintressant relation. Det är, jag ser det väldigt tydligt som att de har någon typ av 24-7 dominans underkastelseförhållande. Mm. Ilona, liksom, det är en scen där Bathory sitter på en fåtölj i hotellrummet. Och så får Ilona sitta på golvet bredvid och så klappar Bathory henne på huvudet sådär och så. Men Bathory får ett intresse för Valerie. Blir intresserad av henne. Och liksom har tröttnat lite på Ilona typ. Mm. Och Valerie dras jättemycket till Bathory. Och det här gillar ju inte Stefan då såklart, som dessutom är stressad av att Mother inte accepterar deras relation. Och det som utspelar sig, det blir som någon sorts maktkamp mellan Stefan tar till liksom traditionell manlig dominans, alltså den förväntade manliga dominansen i ett heteroförhållande. Som att han tål inte det, han ger en stryk, han slår henne med sitt bälte liksom och försöker tvinga henne tillbaka. Medan kvinnan dras mer och mer till Valerie förstås, eller till Valerie dras mer och mer åt Bathory. Bathory är också superdominant. Men att det är någon sorts frivillig, hon representerar en sorts frivillig dominans. En dominans där det är på lika villkor, att det är valt på något sätt. Mm. Medan Stefan står för den, ja, men, den traditionella dominansen som bör finnas i ett liksom, heteroförhållande enligt vissa värderingar. Liksom. Och det är superspännande hur det är, liksom, hon dras mellan de här två dominanta polerna liksom. Och det, samtidigt som det är en super snygg film igen liksom, det är riktigt sån här 70-tals läcker med fantastiska inredningar och jättesnyggt foto. Det är jättebra skådespeleri. Mm. Det är ingen liksom B-film på så sätt, utan det är en riktigt bra film. Så den ska du definitivt se.
Ja, den åker ju på inköpslistan på en gång, ja, tror jag. Det verkar ju faktiskt jättespännande.
Ja. Uh-huh. Harry Kumel. Mm. Har gjort filmen.
Mm. Ja. Men vilket land var den från?
Jag tror den är belgisk.
Det var belgisk. Okay. Mm.
Så ja, Sen så 71 gjordes också en film med Dr. Jekyll och Sister Hyde. Jag vet inte så mycket om den, men det är någon sorts könsbytarhistoria. Vi har en till, Giallo.
Just det, ja.
Who Saw Her Die.
Just det, precis. Ja.
Av Aldo Lado. Ja. Det spelar sig i Wien. Nej. Venedig.
Venedig, precis.
Och det är också en transmördare.
Det är en precis. Ja.
Du gillar den filmen?
Jag tycker den är jättebra. Det är en av mina favoriter. Liksom. Jag blev helt till med när jag fick träffa George Lazenby. Här nu i Göteborg.
På, just det.
Bara för att han liksom är med i den här filmen. Men du var inte lika förtjust igen.
Nej, jag somnade.
Nej, men ge den en chans till, tycker jag. Jag tycker den är väldigt fin. Den är snygg och det känns som en italiensk variant av, vad heter den då?
Don't Look Now.
Just precis, ja. Väldigt mycket. Det, och jag vet inte vilken som kom först riktigt av dem. Men...
Jag tror att den här är innan.
Ja, kanske. Jag vet inte, men de känns som en syskonfilm.
Ja. Alltså, det är det här med detaljer och försöka minnas och vad det var. Och det är just lite samma som Agentos rullar också, att det är det här...
Det har getts en ledtråd i början som någon har tänkt på och sen så kopplas det ut till någonting på slutet. Och jag menar, men så, som du säger, det är ju så mycket giallos överhuvudtaget på 70-talet så som innehåller alltså transidentiterade mördare eller homomördare. Jag vill bara nämna en som fortfarande är chockerande, det är The House with Laughing Windows som har en väldigt intressant twist på slutet. Jag vet inte om du har sett det, men gör det i så fall, för att den är fortfarande än idag ganska, den är otroligt kuslig, giallo.
Ja, men vänta, jag har inte sett klart den, men den börjar ju med en bild av en hängande, torterad, naken mans kropp.
Ja, precis, ja. Det handlar ju om en man som ska restaurera kyrkomålningar. Men jag vill inte säga för mycket om det, för jag har inte sett den så sen, tycker jag, för att den är bra.
Absolut. Jag tänker också på Lizard in Woman's Skin.
Just det, ja.
Av Lucio Fulci. Som, jag kommer inte ihåg så himla mycket av den. Den brukar nämnas som en giallo för att det låter som en giallo på titeln. Men det är inte så mycket en giallo, det är lite mer...
Ja, det är ju någon mord sådär, men det känns ju mer som en vad jag brukar kalla en mindfuck-film.
Precis,
det
vill säga, precis.
Eller som Repulsion eller
Kvinna blir galen-genren,
Och det är ju Florinda Bolkan som spelar huvudrollen, om jag inte minns fel. Också en känd lesbisk italiensk skådis.
Hon är det alltså?
Ja, visst. Som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Hon gjorde mycket, mycket starka, bra karaktärer. Den här kanske inte är så stark, den här karaktären, men det är intressant. Det är en intressant film och en intressant twist.
Ja, och här så är det de här, hon drömmer. Och slits också mot så här, scener där hon... ha sex med en kvinna och dras mot den här kvinnan. Är du hennes granne eller vad det är?
Jag kommer inte ihåg vilken det är nu, men det är ju jag tycker att det är en jättebra thriller och återigen en film som visar att Fulci var en mycket, mycket kompetent regissör.
Ja, eller? Absolut. Hands of the Ripper har jag skrivit upp här. Den du ville nämna.
Ja, alltså jag vet inte om den gränsar lite grann. Det är ju Hammer. De försökte göra en lite mer vuxnare, brutalare skräckfilm. Och det som är intressant med den är väl att det är Jack Rippers dotter som är i farten, och hon på något sätt, om det är övernaturligt eller bara mentalt, så blir hon besatt av Jack Ripper själv. Alltså, och börjar gå efter kvinnliga prostituerare, naturligtvis. Också en väldigt bra film. Den är väldigt stark, den är väldigt våldsam för att vara Hammer. Den fick mycket problem med det också, naturligtvis. Men också, det är en bagatell i det här, men den har en intressant könsidentitetstwist på något sätt, som ändå bara utspelar sig här inne i huvudet.
Ja, just det.
Men det är en bra rulle, tycker jag.
Intressant. Okej, ska vi gå över till 80-talet då?
Det är ju 80-talet.
Lilla 50-talet, brukar jag säga.
Lilla 50-talet, nu får du berätta varför det.
Nej, men det känns lite så att det är speciellt mitten av 80-talet. Alltså man tänker 70-talet, då var det ju... Ja, men det är lesbiskt och amerikansk, Wes Craven och John Carpenter gjorde väldigt mörka filmer och handlade om familjens sammanbrott. Liksom. The Hills of Ice handlar om en familj tas isär liksom, och sådär. Medan på 80-talet, och speciellt mitten av 80-talet, så är man tillbaka i det här superkärnfamilj med patriarken, och det är väldigt familjebundet liksom, och det är småstad. Och...
Ja, det har du rätt i. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet.
Ja, men och bara det här som återkommer i typ alla slasherfilmer. Den här heterosexuella klyschan med killen som tjatar på tjejen i en bil. vid utsiktspunkten vid staden någonstans. Och mer eller mindre våldtar. Det är ju en våldtäkt i ofta fall, men det ses som en liksom, så här ska det gå till när man är ung. Liksom. Men det är ju en 50-talsgrej.
Mm, mm.
På något sätt. Liksom.
Och mycket småstäder överhuvudtaget. Ja. Vi har Terrapa MC till exempel, ja, som har den härliga staden, eller Halloween, alla Halloween-uppföljarna, ja, som fortsatte Haddonfields äventyr.
Precis.
Men, alltså, men 80-talet börjar ju ändå väldigt, till en viss grad väldigt negativt.
Det känns, ja, gud, ja, tidiga 80-talet.
Absolut. Alltså, och jag tänker främst på alltså 1980.
Mm.
Studio, där då plötsligt kändes det som att alla stora studios ville göra en film med något homoflat eller transtema,
mm-hmm,
men nu gå hela vägen ut och våga vara öppna och ärliga och kontroversiella. Mm. Och då kom det tre filmer samma år som blev enormt, en del blev bojkottade, folk blev jättearga. Mm. Dels är det ju William Friedkins Cruising, om Al Pacino som går undercover som läderbög, ska försöka hitta en seriemördare. Mm. Brian De Palmas Dressed to Kill, en spoiler kan jag säga, en transmördare igen, som är i farten, Stephen King i damkläder och hugger kvinnor. Och Windows, Gordon Willis, alltså fotografen som fotade Woody Allens alla filmer. Han gjorde han regisserade en enda film, och det var Windows, som är, tycker jag, är en av de mest fördomsfulla, alltså flatfilmerna jag sett. Uh-huh. Alltså, då har du en riktig rökraspig flata som är ute efter att hon är jättekåt på Talia Shire. Hon som,
okay.
Och gör allt då för att få henne då, inklusive mord naturligtvis. Och den är jättedålig. Den är jättesnygg, för han kunde ju fota väldigt bra, Gordon Willis, men den är ju bedrövlig i övrigt. Det kändes som att, tyvärr, alltså, det har varit roligt att göra en liten bra thriller för det temat, men det funkar inte ett dugg. Mest för att manuset är så sjukt dåligt.
Ja.
Då tycker jag bättre om Cruising. Cruising hade du sett. Va?
Ja.
Mm.
Ja, jag tyckte jättemycket om Cruising.
Mm.
Ska vi beskriva upplägget?
Ja.
Det är en seriemördare som det är baserat på verkliga händelser i New York på 70-talet. Det är en seriemördare som härjar och dödar läderbögar.
Mm.
Som raggar upp män och mördar dem.
Mm.
Och Al Pacino går som du sa, undercover som bög och besöker de här klubbarna och så, för att på något sätt locka fram mördaren och försöka ta reda på vem det är.
Al Pacino liknar ju offren, han ska kanske
så
att det är en av anledningarna att han får det här undercover-jobbet. Då.
Ja, det finns ju mycket att säga om det här. Var ska vi börja någonstans?
Ja, var ska man börja egentligen? Den är så omtalad och kontroversiell, den här filmen. Jag tror ju, alltså, man kan säga varför den överhuvudtaget blev av. Det var att den bygger på en bok som skrevs några år innan.
Mm.
William Friedkin fick erbjudan att regissera en filmversion på boken. Mm. Men han läste den, var inte intresserad.
Mm.
En tid senare så grep de den som de tror var den riktiga seriemördaren. Som mördade alla män då i New York, tror jag. Och det visar att han har varit skådis i William Friedkins Exorcisten. Han spelar en bårhusassistent i en scen. Och det där triggar då Friedkin att fan, nu har han en personlig koppling. Nu kan för nu har han jobbat med en person som... Han har jobbat med seriemördaren.
Ja, liksom, det är nästan bisarrt.
Ja. Mm. Och det kontroversiella med den är ju att den utspelar sig i en väldigt speciell subkultur. Det vill säga SM-klubbar och läderbögsklubbar. Ja. Alltså, hårt. Alltså, det är ingen mjuk miljö på något sätt, utan det är Friedkin spelar in den på de riktiga barerna.
Mm. Med riktiga folk som hängde på barerna.
Absolut, och han sa till dem, gör det ni brukar göra.
Ja.
Och det gjorde de.
Ja.
Och det kunde inte tas med i filmen, allt. Som
50 minuter klipptes bort i filmen.
Ja, tyvärr. Och han beklagar än idag att det är försvunnit, det där materialet. Så att det var en del grejer.
Men det ska ha varit ganska grafiskt, explicit.
Jag förstår att det skulle vara grafiskt sex. Alltså du skymtar ju det vid något tillfälle. Du ser någon penis i bild.
Det är en väldigt intressant grej han gör.
Mm.
När männen blir mördade, så i några morden, så precis när kniven sjunker in så lägger han in bara under några korta frames bilder ur böghårdporr.
Mm, mm.
Så när kniven sjunker in så får man bara i så här några korta någon hundradel sekund se analsex.
Precis, ja. Eller en kuk, liksom. Ja. Liksom penetreringar, ja. Och
allting. Mm. Det blir ju inte tydligare än så vad en kniv kan symbolisera på film, liksom. Ja.
Och, men jag tror ändå att okej, allt det där är ju, det är såklart att när vi pratar om en kultur som blir accepterad och tittar vi som alla andra, mm. Och så kommer den här filmen då som visar alla dessa cruisande läderbögar, ja. I parker som har sex med varandra. Så är det klart att folk blev nervösa, jag tror det. Dock är det en film som har omvärderats en del under åren,
ja.
Den är inte så folk har förstått liksom sammanhanget, men jag tror det folk tänker, alltså det de reagerar på mest är nog det att det verkar som att Al Pacino blir så tagen av den här miljön att han kanske, eller kanske inte, själv begår ett mord på slutet.
Mm. Och det, slutet är väldigt öppet.
Ja, det är väldigt, väldigt öppet. Alltså du kan tolka det hur du vill egentligen. Ja. Men du kan tolka det som att han har fastnat för det här. Han har bögifierats.
Ja.
och
ja, det är ju definitivt så. Oavsett hur man väljer att tolka slutet så, ja. Är det definitivt så att Al Pacino, som för övrigt gör, jag tycker är helt värdelös i den här filmen.
Jaså,
ja. Han är snygg, men han är ju stenansikte rakt igenom liksom, och bara muttrar. Liksom.
Det är intressant att du säger det, för idag klagade jag på att jag tyckte han var usel i Scarface och alla filmer. Den här har inga problem med han egentligen. Men okej, okay, det är en annan sak.
Nej, men jag tycker att, men det är ju uppenbart att han på något sätt, han börjar ju omvärdera sin egen sexualitet.
Mm.
Och det är mycket, och jag tycker att tyvärr så lämnas det lite för mycket åt det grottas inte ner tillräckligt mycket i det här. Nej. Al Pacino och hans sexualitet, hur den påverkas av att hänga i de här miljöerna. Det är liksom, man ser någon scen där han faktiskt följer efter någon snubbe och sådär, och när han är ute och cruisar, ja. Men man vet inte vad som händer.
Nej, alltså, jag läser ju som att han faktiskt, han går ju ut, alltså han har ju sex med män. Alltså som jag ser det, för att vad skulle han annars följa efter dem ut i parkerna för? Skulle han avbryta varje gång då?
Absolut.
Men överhuvudtaget, det är ju ett otroligt intressant upplägg. Och en annan sak som folk har reagerat på, det är att Friedkin använder olika skådisar och spelar mördaren, ja. Hela tiden. Och det har en del tolkat som att ja, det visar ju att alla, det kan vara vem som helst inom, mm. Varenda bög kan man mörda, ja. Sina, men det, mm. Som du sa, att det är en del av ditt, ja, grepp liksom,
bara. Precis. Jag uppfattade när jag såg filmen inte att det var olika skådisar, utan jag satt bara och sa, men fan, jag försöker identifiera liksom, om jag kommer kunna känna igen mördaren, men vänta, så där såg inte mördaren ut, eller är det där mördarens haka? Mm. Och så sitter man hela tiden och försöker, fattar inte vem mördaren är liksom.
Mm.
Och det är ju sjukt effektivt grepp som gjordes ganska subtilt. Det är inte liksom helt plötsligt mördaren skägg och inte liksom. Ja, det är ju små skillnader, men ja.
Den har ju faktiskt en väldigt, alltså en väldigt positiv och ljus karaktär i allt det mörka. Det är ju den här grannen till honom.
Ja.
Den här rödhåriga.
Ted, tror jag.
Ja, precis, som ändå en
liksom en normal struggling screenwriter.
Ja,
typ.
Precis.
Försöker,
ja,
skriva manus till teater.
Och det är ju sen han som blir mördad på slutet.
Ja.
Kanske av sin förutom pojkvän eller av Pacino. Det är ju, ja. Det som är så öppet alltihopa. Pacino tog ju avstånd från den här filmen sen. Han har ju inte velat.
Jaha.
I antagligen mest på grund av att den blev så, fick så mycket negativ, alltså, ja. Det var så, inom bland bögar och flator så var det var en väldigt negativ film, han vill inte riktigt kännas vid det. Mm. Han har ju senare spelat jättefina homokaraktärer i bland annat Angels in America, mm. eller tidigare i, vad heter den här bankrånafilmen nu? Han rånade en bank för att kunna betala en operation till sin pojkvän. Ja, tidigt 70-tal i alla fall. Så att han tyckte väl att det blev för mycket negativitet. Runt,
ja.
Alltså. Lite synd tycker jag. Jag tycker att den borde omvärderas, mm. även från det,
ja,
hållet.
Nej, men alltså, det är intressant hur jävla hårt den blev bojkottad. Mm, mm. Det var tydligen en demonstration som samlade över 1000 människor mot filmen.
Absolut, ja.
Och under filminspelningarna så var det folk där och försökte störa genom att spela jättehög musik och blänka med speglar, mm. så att det blev fel ljus. Och
för riktigt spred sig ju naturligtvis väldigt tydligt, ja. om vad det skulle bli för någonting.
Och det är inte så intressant, för att den är ju gjord på genuina klubbar,
mm.
med genuina läderbögar.
Mm.
Och ja, jag kan förstå att, som du säger, en del av gayrörelsen, och så här är det ju fortfarande, sträva därför att vi ska få vara som er, alltså som heteromänniskor liksom, att vi vill ha vovevilla och Volvo liksom, typ. Medans läderbögkulturen är ett så otroligt mycket större hot mot heteronormen än vad vovevilla Volvo bögar är liksom. Och då är det klart att man kanske inte vill förknippas med dem.
Nej.
Det handlar om liksom promiskuöst, hårt, villkorslöst sex liksom mellan män.
Precis, ja.
Och det är ju, jag menar, det är ju ett återkommande tema i liksom den moderna gayrörelsens historia överhuvudtaget. Mm. Att i Sverige tacklade man det här genom att förbjuda bastuklubbar och sådär för att komma till rätta med den dåliga formen av homosexualitet.
Liksom, just det, och, ja.
Sådär. Men jag tror att det känns som att det är en väldigt trovärdig skildring av homo-SM-scenen i New York.
Ja, innan AIDS.
Ja, precis.
Oh ja, absolut, absolut. Det gjordes några år senare, jag vet inte om det var 86-87, så gjordes en film som heter City in Panic eller liknande, som en giallo-aktig slasher,
okay.
Amerikansk, som där mördaren går och mördar, tror man då från början då, bögar som har AIDS.
Okay.
Dessutom. Så att man, och den är ganska skabbig, ganska exploativ. Men den har en intressant twist på det hela som faktiskt bryter av totalt mot vad man förväntar sig.
Okay.
Den är svår att få tag på, men om du hittar den så rekommenderar jag den. Det är ren exploitation, men det finns något intressant i den.
Okej, okay.
Som tar upp det.
Mm.
Men jag menar, sen Dress to Kill är mer ytligt. Det är Brian De Palma, han gillar mordmysterium. Och det är som en amerikansk giallo överhuvudtaget. Jag tycker Cruising är definitivt den mest intressanta.
Ja, jag tycker också Cruising är intressant för att det är så mycket sex.
Mm.
Det är liksom, ja men lite som lesbiskfilmerna på 70-talet började införa liksom att homosexuella karaktärer har sex på film. Så Cruising, där har ju verkligen folk sex ordentligt liksom.
Ja, visst.
Till och med en scen där det är en kille som ligger i en knullgunga och blir fistad på en klubb liksom. Det är 1980.
Jag kan tänka mig att det var vissa som satt i halsen.
Ja, verkligen, verkligen.
Förvänta sig en Al Pacino-thriller och få en fisting-scen. Men det är ju det de skildrar.
Nej, men jag tycker i slutet, det är en så klockren scen när Al Pacino till slut har fått tag på det han tror är mördaren. Och de cruisar varandra i en park liksom. Och den laddningen, den stenhårda manliga sexuella laddningen mellan de två liksom. De säger ingenting till varandra. Det är liksom så här hat och kåthet på samma gång. Och de typ tänder en cigg och slänger bort den direkt. Och så säger ingenting. Och så säger de bara så här: kom, eller någonting. Ja, så ta av dig byxorna.
Jag menar det.
Och jag tycker att det är riktigt bra alltså. Och det finns inget så här gulligt liksom överhuvudtaget, utan det är liksom
rått sex.
Rått jävla manligt sex liksom. Ja.
Det ska ju, bara en parentes att jag tolkar ju inte mördarens motiv att, alltså, du får aldrig reda på det riktigt tydligt vad motivet är, men det har ju någonting med hans far att göra.
Ja.
Och det är ändå lite skönt, för det känns inte som att det handlar om att han mördar för att han är en läderbög eller en sadomasochistisk läderbög eller någonting, utan det är något annat långt borta som spökar som har stört honom helt enkelt. Men man får aldrig reda på det riktigt, så att
nej, och det är väl det jag tycker är lite synd med filmen, att jag tycker att det är en väldigt häftig skildring av den här kulturen, men det är synd att den lämnas så pass öppet ändå gör, och att jag hade velat ha lite tydligare slut liksom.
Ja, visst. Bara en tanke, ett par år senare, faktiskt till och med 10 år senare, så gjorde Hongkong gjorde ju en liten semi-nyinspelning av Cruising som heter Pantyhose Hero. Pantyhouse är ju sådana stora damtrosor. Där Sammo Hung och en till skådis går undercover som bögar för att fånga en seriemördare.
Okay.
Typ samma grej, fast jättemycket buskis och jättemycket martial arts. Och en fantastisk scen när de går på kurs för att lära sig hur homosexuella män beter sig. Och att en måste vara kvinna, en måste vara man och så vidare och så vidare.
Okay.
Det är en film som man både blir arg och frustrerad av, men ändå är jävligt underhållande i all sin dumhet.
Ja, Pacino behöver inte gå på någon kurs.
Nej, han behöver inte det.
Eller jo, lite. Han är lite nybörjare. Så där. Han frågar om... det är en ganska färgerna. Rolig scen. Hanky Code.
Ja, det är
den här med att man har inom den här kulturen snusnäsdukar i bakfickan med olika färger som symboliserar vad man är sugen på den kvällen, om det är liksom fisting eller analsex eller oralsex eller vad det nu kan vara. Och så lite på måfå, tror jag. Eller han vet inte vad det betyder, så köper han en gul. Det betyder att man är inne på golden showers, alltså kiss sex. Och så blir han uppraggad av en snubbe på krogen där, och så säger han nej, det är inte jag inne på. Då blir andra snubben skitsur där att han vad fan säger han?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Ja, jag vet inte, men
sur blir han i alla fall.
Ja, han blir sur. Ja. Albertino blir också utkastad en gång. Det är också kul att han är polis. Förstås, han är ju riktig polis. Men så går han på den här klubben han brukar gå på. Och så är alla utklädda uniform, eller polisuniform på sig, utom han då. Då blir han utkastad, för det är precinct night. Ja, fast han är den enda riktiga polisen där.
Det är jättebra, ja.
Ja, ska vi gå vidare?
Ja, jag tror det, hörde.
Vad ska vi...
Alltså, själva slasherfilmerna på 80-talet. Vi har ju till exempel Sleepaway Camp, heter ja. Så, just det. Vad säger du om den?
Den följer ju det här temat förstås, som Giallo har gjort på 70-talet, med att mördaren är en transperson. Men här är första gången som det är... Nej, vänta, jag tänker att det, upplägget är att det är ett läger för barn, och så är det den här stackars tjejen Angela som blir mobbad av alla och sådär. Och så mördas folk en efter en. Och nu spoiler som fan. Men slutscenen är en väldigt berömd scen där man ser Angela naken och hon har kuk. Och jag vet inte om det är så att hon är inte sexuell, eller om det är så att hon är en man som bara ser väldigt kvinnlig ut i ansiktet, typ. Eller
hur? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur idén är det, men de har en ganska twistad familj. Om du kommer ihåg i början så får man ju se familjen lite grann, som är väldigt, väldigt vriden. Så det ska inte förvåna mig om... Fast å andra sidan, i uppföljningen så nämns det, refereras det hela tiden till att hon alltså hon är en kvinna född i en manskropp.
Mm.
Så är det helt enkelt. För sen opererar hon om sig i uppföljarna. Mm. Så att då är hon ju helt kvinna, men är bara galen helt enkelt. Mm. Men slutscenen i Sleepaway Camp är ju jättefånigt, men jag tycker den är ju jättestark. Och den är ju läskig på något sätt. Och speciellt...
Men det är ju mest hennes ansiktsuttryck. Hon ser helt galen, helt vansinnig ut. Och naken, hårig manskropp på den här späda flickan man har sett i hela filmen. Liksom.
Det är ju klockrent alltså på... Men, ja, men sen vet jag inte hur man kan tolka det på ett negativt sätt också. Men det är en bra twist ändå, och jag tycker det är en bra film.
Ja, nej, men det finns flera. Deadly Blessing av Wes Craven är inne på temat. Hongkong-rullen He Lives By Night.
Just det, precis. Ja.
Är inne på temat. Unhinged. A Blade in the Dark, Giallo.
Just det, den också.
Där Michel Soavi spelar en transsexuell...
Jag tycker alltid att den var väldigt svag, den genom, för att det är så få människor att misstänka den filmen, så att det är tokigt lätt att lista ut den där som går till kvinnokläder.
Men, bra musik, några bra mord, men jag tycker den är lite trevlig. 80-tals Giallo är väl ingen... har mer Fatal Games, som heter Döttlopp på svenska. Världens enda idrottsgiallo. Man hade gjort vid det här laget alla liksom högtider och åka på läger och skolan och så. Vad finns det kvar? Okej, vi kör sporttema på den här slashen.
Gjordes det inte till och med två stycken på typ samma tema under samma år? Jag kommer inte ihåg vad den andra heter nu. Också så här med de mördare som är kastspjut och jag vet.
Jo, men hallå, vad heter den? Pieces. Den inspelades ju mycket i idrottsmiljö.
Absolut. Och där är Jack Taylor med förut. Han som är Jesanko-skådis.
Det är ju en spansk film också.
Ja, exakt. Och där spelar han nog för första gången homosexuell själv.
Mm-hmm.
Jag tror aldrig, det är nog första gången jag sett han göra det.
Jaha, är han homosexuell karaktär?
Ja, de nämner det så här lite förbifarten. De säger att han kan aldrig ha mördat de kvinnorna för att han är homosexuell.
första gången det liksom inte är ett ursäkt för att faktiskt mörda kvinnor.
Faktiskt,
liksom.
Ja.
Jag skulle vilja nämna Satan's Baby Doll.
Ja, det är en fantastisk titel. Jag har inte sett den tyvärr.
1982, som har en ännu mer fantastisk titel på tyska. Dr. Porno und sein Satans Zombie.
Det är viktigt med brytningen där också.
Ja. Så. Ja. Det är en remake på en film från 1979, så vet jag förstås, som heter Malabimba, The Malicious Whore.
Ja.
Också känd som Possession of a Teenager. Som gjord av Andrea Bianchi, som också gjort riktigt skitiga Strip Nude Fairy Killer.
Oh, ja, jag älskar den. Ja.
Och ökända Burial Ground.
Världens bästa film.
Hur som helst, det är en bedrövlig film. Det är mer porr än skräck.
Ja, ja, ja.
Den finns en hardcore-version också.
Mm.
Men den utspelar sig på ett så här gotiskt slott med några få karaktärer. Och där är några äckliga män. Som en och en blir mördade av ett spöke, ett kvinnligt spöke. Hon mördar de här männen för att få bli ensam med sin älskarinna.
Mm.
Och slutet slutar med att alla männen är dödade och så får de vara tillsammans.
Jaha.
Liksom, hon är medelålders kvinna och ja, det är en sexscen liksom.
Och,
jag tycker det är lite anmärkningsvärt ändå.
Ja, jag blir sugen på att se nu.
Ja, och där är det verkligen det här patetiska, vidriga män liksom. Medan kvinnorna är rätt sympatiska och heta liksom. Ska vi spola fram lite?
Ja, jag tror det.
En film vi nämnde alldeles i början.
Mm.
A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge.
Ja, det brukar ju anses vara den största gay 80-talsskräckisen överhuvudtaget. Den skiljer sig enormt mycket från första Elm Street-filmen.
Absolut.
Dels så är det en grabb som han är ute efter och vill ta över. Han vill komma in i honoms kropp.
Ja.
Jag vill komma in i dig, så han ute vid något tillfälle. Väldigt dramatiskt. Karaktären, skådespelaren som spelar den här killen, tyvärr tappar jag hans namn nu, var ju homosexuell på riktigt och använde sig av mycket av det.
Mm.
Manusförfattaren skrev manuset enligt, säger han i alla fall, det kanske är en efterkonstruktion, men han skrev det som att det verkligen handlar om förtryckt homosexualitet. Bearbeta tonårstraumat runt det.
Ja, visst.
Och då har ju också världens bögigaste idrottslärare som är läderbög och sado som är ute efter vår...
Han går ju på klubbar och...
Ja, och visst, jag menar, och det, alltså hela filmen, och sen det är väldigt mycket små detaljer överallt. Det finns en fantastisk dansscen när vår hjälte står och juckar loss.
Det är en stackars tjej som förgäves raggar på huvudpersonen, men han visar inget intresse.
Nej, de försöker lite grann där, men sen
går inte, utan han hänger med sin kompis istället, killkompis då, som söker skydd hos.
Ja, precis, i en stora scen när de äntligen ska ha sex, då flyr han får jag sova hos dig istället.
Ja.
Den är jätterolig faktiskt. Lite underskattad, men...
Jag tycker den är... Den är inte så högt rankad bland fans av serien.
Nej.
Och jag förstår till viss del, för det är många så här, den bryter lite Freddy-kanon. Helt plötsligt kommer Freddy ut i verkliga verkligheten och sådär. Och det är mycket knäppighet i den här filmen, som den här fågeln som exploderar. Och...
Just det.
Men jag tycker att den är riktigt bra, riktigt obehaglig. Jag gillar det här body invasion-temat liksom. Och sen scenen när Freddy väl kommer ut är ju helt...
När han tränger
sig ut genom stackars den här killens kropp är riktigt, riktigt bra.
Den rekommenderar att man ska se med andra ögon, så hittar man mycket underhållande.
Ja, precis, verkligen.
Ja.
In a Glass Cage. Spansk.
Jag tycker den är otroligt bra. Jag tycker det är ett mästerverk. Den handlar egentligen mer om pedofilien, homosexualitet. Men gör en tydlig skillnad på det. Det vill säga att bara för att han är pedofil så betyder inte att han är homosexuell. Utan han är pedofil. Han gillar unga pojkar och han mår jättedåligt av det faktiskt. Mm-hmm. Så att han är ingen den vanliga, tokiga, galna. Utan han förstår vad problemet ligger helt enkelt. Och när han hamnar i en sån här hjärnlunga och inte kan röra sig, så dyker en av hans offer upp och blir hans hjälpreda.
Okay.
Tvingar sig på i familjen och börjar mentalt och ibland också fysiskt tortera honom. Han ligger i sin hjärnlunga som en hämnd på det hela.
Okay.
Även sexuellt, alltså, att han visar sig för honom naken. Mm-hmm. Men han kan inte göra någonting, för han ligger där bara. Och, ja. Men överhuvudtaget en jätteimponerande drama, väldigt, väldigt seriös. Inte ett dugg spekulativ eller exploativ. Nej. Utan det är en riktig feel-bad-film.
Ja. Det är därför den har legat min att-se-lista i flera år. Men jag har aldrig, den tillsammans med typ Threads.
Just det, ja.
Virus. jag har många sådana där riktiga feel-bad-filmer som jag säger, jag ska se det någon gång, men jag tar mig aldrig för man... När vill man ju må dåligt liksom?
Jag menar det.
När man humör på... Ja.
Ja. Men sen kommer inte ihåg så mycket riktigt här under sena 80-talet. Det var väl säkert någon enstaka slasher någonting.
Ja.
Curse of the Werewolf har jag aldrig sett, men titeln är ju lockande. Ja, jag skrev
Curse of the Werewolf. Jag har inte heller sett den, men beskrivningen är alltså en man som blir biten av en transvestit som gör att han förvandlas till en werewolf. Och det enda som kan stoppa förvandlingen till en werewolf är att titta på en bild som föreställer John Wayne.
Ja. Jag tycker det låter ganska kul. Ja. Alltså, om den är gjord med hjärta så ja, varför inte?
Absolut.
Ja.
Sen har vi 90-tal, då skräcken inte så jättebra årtionde för skräckfilmen.
Den börjar ju också, återigen kontroversiellt, lite liknande som The Cruising och Dress to Kill.
Absolut.
Med,
När lammen tystnar.
Exakt, ja.
Vad ska vi säga om När lammen tystnar? Alla känner till Buffalo Bill.
Ja. Han klär sig i kvinnohud.
Ja.
För att han vill bli kvinna, antar jag. Eller någonting. Jag vet inte riktigt varför han gör det. Eller jag kommer inte ihåg vad poängen är med det överhuvudtaget. Men han är en jäkligt obehaglig snubbe.
Mm.
Och det där var transkulturen, alltså community, tog väldigt illa vid sig av den karaktären. Jag hade en diskussion ganska nyligen med några kunniga inom det som kände att det inte alls var så allvarligt som det kändes på den tiden, utan det är ju, han är ju bara en galen mördare liksom. De såg inte han som något sexuellt överhuvudtaget. Han är liksom ett monster bara. Ja. Han har bara den här grejen för sig. Det är liksom som Ed Gein en gång i tiden. Som,
Men jag tycker ändå att det är ju en ganska föraktfull...
Ja.
Och det är ju... Ja, men går ju tillbaka till 1930 med Murder. Det är ju den karaktären.
Ja. Oh,
den galna, mordiska transpersonen liksom.
Absolut. Men jag tror folk kanske är mer förlåtande för att det är en så stor och känd film, vilket är lite märkligt ändå.
Ja, jag tycker snarare att det är tvärtom. Att det är värre när det är en så pass stor och känd film. Liksom.
Men alltså jag tror vi alla överhuvudtaget kommer ihåg, alltså det finns ju någon scen där han jag vet inte om han dansar framför henne eller någonting, men han stoppar kuken mellan benen för att se ut som mer som en kvinna och just där tycker jag där tycker jag att det känns mer föraktfullt mot transpersoner. Det finns en
karikatyr.
Ja, precis, det finns en obehaglig vridning på det hela. Sen tycker jag filmen är bra överhuvudtaget, men jag håller med att, ja visst, jag tror aldrig att det liksom togs upp någonting mer, och sen den blev en succé och sen försvann den och sen kom uppföljarna liksom. Men jag tyckte det var ganska torrt under 90-talet överhuvudtaget.
Det finns ett par sköna 90-talsskräckisar, absolut. Jag har några favoriter.
Ja.
Candyman till exempel, In the Mouth of Madness. Sådär. Men thrillern dödade ju skräckfilmen, kan man väl säga, på 90-talet.
Absolut, ja.
Det blev Seven och När lammen tystnar och de här filmerna. Som i sig dödade också den glada skräckfilmen från 80-talet.
Ja, just det.
Så när skräckfilmen kom tillbaka sen på 90-talet, eller på 00-talet, då är det ju råa jävla rullar.
Det är mörkt och dystert och hemskt. Och,
ja, precis. Tortyr.
Blodet är brunt.
Ja, exakt. Verkligen, verkligen. Verkligen.
Ja.
Ja, men så det finns inte så mycket där. 1999... En koreansk rulle som heter Memento Mori.
Mm.
Det finns en hel drös filmer där runt den tiden från Korea. Spökfilmer som utspelar sig på skolor.
Mm.
Det här ska vara någon sorts uppföljare till Whispering Corridor. Sen finns det Wishing Stairs. Och
Det är en ändlös serie av filmer där.
Och det här, den här filmen utspelar sig på en skola då, för high school typ. Och då är det är två tjejer som har en relation.
Mm.
Men de är väldigt utstötta och blir typ mobbade i skolan och sådär. Så vilket gör att den ena av dem drivs till att ta livet av sig.
Mm.
Och spökerier följer.
Mm. Jag kommer knappt ihåg någonting av den, för det kom så mycket spökfilmer där från den.
Jag vet inte om jag har sett den eller inte. Det känns som att jag kan ha sett den eller inte. Det...
Året före där, 98, så kom den thailändsk film som hette Fear, Fate, Revenge 303, som utspelar sig på en internatskola för pojkar, eller unga män, kan man säga. Som osar av undertryckt homoerotik. Mm. Det visas inte en enda gång. De har till och med en tjej i karaktären som alla är lite förtjusta i. Ja. En dottern till vaktmästaren. Mm. Men hela filmen är fylld av så här tonårsexperimentlusta. Eller spana in varandra i duschen och sådär. Väldigt, väldigt snygg film. Det är en ganska bra spökfilm överhuvudtaget. Ja. Väldigt våldsam. Men det förvånar mig alltid när jag såg den att Thailand är ändå ett hyfsat konservativt samhälle när det gäller kulturen, alltså i filmerna, åtminstone på den tiden fortfarande.
Okay.
Men ändå att det var så mycket av den känslan i det. Va?
Ja.
Det var inte ens tjejen de har stoppat med direkt övertygande, som någon, utan det är liksom killarna det handlar om. Helt okej då i alla fall. Men det jag kommer att tänka på nu när
från 90-talet. Intressant. Mm. Trauma-rullen Terror Firmer.
Ja, just det.
Där har vi en galen transperson som springer runt och mördar folk.
Mm.
Ja, men sen 00-talet.
Mm.
Finns det rätt mycket filmer? Det finns nästan lite för mycket att greppa. Framförallt så under 00-talet så har det börjat göras mycket amatörproduktioner. Och då snackar vi liksom gayfilm för en gaypublik.
Absolut, ja.
Och det har inte jag göttat ner mig särskilt mycket i.
Alltså det finns ju några. Vi har ju Hellbent,
ja.
Den slashen som... Jag var väldigt skeptisk till den och har börjat se den väldigt många gånger.
Ja.
Men så var det någon som sa, jag tror till och med du antydde att den är helt okej ändå.
Ja.
Så jag såg den i alla fall och tyckte fan att den är ju inte, var inte dålig ändå. Alltså det är en...
Nej.
Det jag tyckte om med den... är att det var bra karaktärer.
Precis.
Du tyckte om karaktärerna. Det var...
Ja, och det är precis. Upplägget är att det är en karneval i en liten amerikansk stad. Och det är nästan någon typ av Pride-festival, känns det som.
Ja, på gränsen i alla fall.
Ja. Och då är det fyra karaktärer, fyra unga, snygga killar. Alla är bögar, utom en som är typ bisexuell.
Ja.
Och det handlar om så här, ja men de har lite... De är lite, på sätt och vis är de ju gamla slasher-klyschor.
Absolut, ja.
Det är ju en final girl kan man säga.
Ja.
Och det är någon som är lite mer knarkar och knullar runt liksom, ja, den bisexuella karaktären. Vilket i och för sig är också lite en stereotyp som finns av bisexuella människor överhuvudtaget. Mm. Att det är de som är knullar runt liksom, och sådär. Och så under den här festivalen, så en efter en, så blir de mördade av en lättklädd, musklig man med horn, en mask med horn.
Just det, ja.
Man kan ha en skära som sitt weapon of choice.
Mm.
Men som du säger, karaktärerna är väldigt älskvärda.
Mm. Alltså, de känns äkta på något sätt för att vara en sån film.
Ja.
För att vara en dum slasher. Så.
Ja, men och framförallt så tycker jag att genom slasher-historien, oavsett om vi snackar ny slasher eller 80-tals slasher, så är karaktärerna nästan alltid osympatiska, tycker jag. Blanka eller osympatiska. Ja,
de förtjänar att dö.
Ja, om vi tar en film som Sleepaway Camp, som vi nämnde, den sitter jag verkligen och hatar alla äckliga, vidriga karaktärer i hela filmen. Liksom. Men i den här filmen så, och samma sak med nya filmer, alltså det är så här korkade, äckliga amerikanska ungdomar. Mm. Liksom, så här. Men med den här filmen så är de här fyra karaktärerna riktigt sympatiska. Liksom. De är snälla med. Det är snälla
det är
killar.
Precis,
liksom.
Exakt, de är snälla killar. Ja.
Och så, man, det är verkligen, det är ganska jobbigt att se när de dör.
Mm.
Och den är rätt bra som slasher. Ja. Den är hyfsat brutal liksom, och sådär. Det är speciellt en scen som involverar ögonvåld.
Just
som
det.
Är riktigt så här,
jag blev riktigt imponerad.
Ja, man såg inte alls att det var på väg att komma. Nej, någon sån där scen. Så där, men...
Det var också en ganska rolig twist överhuvudtaget att du behöver inte vara så utseende perfekt. Alltså han är ju snygg och bra, men sen har han den här defekten va, som han har fått leva med ändå.
Mm.
Inget negativt på något sätt, men det är bara att visa att det finns någonting annat.
Ja.
Jag tyckte den var bra, den var kul.
Ja, sen så också sådär, det är en bögfilm som handlar om, den handlar ju om sex väldigt mycket.
Mm.
De är på en typ, en SM-klubb och sådär.
Mm.
Men den är ju vansinnigt oskyldig.
Ja, det är...
Jämför med Cruising liksom.
Det är en amerikansk 80-tals slasher känns
det. Fast den är oskyldigare skulle jag säga.
Ja, det är kanske till och med.
Det är, man, för att vara en bögfilm som handlar om bögar som vill ha sex så får man inte se något sex överhuvudtaget. Nej, nej. Det är lite tav tröja, lite på sin höjd, några kyssar liksom.
Ja,
den, den är väldigt tam.
Ja. Det är synd, man kan inte ha fått så stor distribution.
Den gick upp på bio i USA.
Ja, men jag tänker mer här i Europa. Jag tror inte jag har sett den på DVD här till exempel.
Nej, det är
riktigt synd, för att den är kul.
Ja. Ja.
En annan film från 2007 som jag blev jätteimponerad av var Cthulhu.
Ja, just det.
Den bygger väl på H.P. Lovecrafts Shadow
Innsmouth.
Ja, just det. Lite löst sådär, men med ett liten bögtwist i det hela. Karaktären som kommer tillbaka till byn eller till staden där är bög. Och han träffar en gammal pojkvän eller en killkompis. Ja, precis, som de inleder en relation igen. Och sen har vi allt det här med Dagon och
kulten.
Ja, runt omkring.
Men den är ett väldigt intressant sätt att jobba med Lovecraft. Istället för att köra på det här tentakel och så många andra filmer som till exempel Stuart Gordon gjorde i Dagon, som är byggt på samma berättelse. Så här används kulten i Innsmouth mer som liksom, det är som vilken inskränkt småstadssekt som helst liksom. Bara det att i det här fallet så dyrkar de Dagon och Cthulhu istället för Jesus liksom.
Ja, precis.
Och det funkar väldigt bra. Och jag tror att den har fått mycket skit, filmen. Mm. Antagligen för att folk har förväntat sig en tentakelrulle liksom. Mm. Men den funkar väldigt bra som... Ja, men kulten blir betydligt mer trovärdig på det här sättet.
Absolut, ja.
Alltså det blir mycket mer... Även om Stuart Gordons Dagon är... en jävligt bra film, så känns ju inte den kulten särskilt trovärdig i att man har, ja men så som den porträtteras, det är ju en väldigt så här Indiana Jones fantasy grej liksom.
Fiskmänniskor som knappt kan gå, som mumlar omkring där.
Men alltså, det här känns kulten liksom obehaglig och trovärdig. Det
känns som
den
lokala pingstkyrka.
Ja. och många har så här sagt att så här, nej, det hör inte hemma någon bögar i Lovecraft-historier. Men här funkar det ju skitbra också, därför att det han, huvudpersonen, att han är bög, och det blir så tydligt den här konservativa kraften i den här kulten liksom, att han inte är välkommen i byn och sådär. Och det, jag tycker det funkar jättebra, och ett jättebra element för att framställa hur otäck en Lovecraftiansk kult.
Absolut,
är,
ja. Liksom. Jätteimponerande film, så att mycket ambitiös också. Så att,
ja.
Vill ni se en bra film utan tentakler så ta en titt på den, vet du.
Ja, absolut. Många filmer, 2005 gjordes en film som heter Transamerican.
Transamerica,
ja precis. Då gjordes det också en slasherfilm som heter Transamerican Killer. Också känns som Switch Killer. Jag har inte sett den, men det är en transmördare igen. Det är, upplägget är lite kul. Det är en kille som vars ex, eller hans tjej blir är lesbisk och gör slut med honom. Och då för att hämnas och så byter han kön. Så att han kan ragga upp exets flickvänner och döda dem.
Okej. Ja, det påminner lite grann. Alltså, 2007 så gjordes en film som heter Sick Nurses i Thailand.
Mm.
2009 gjorde en film som heter Slice i Thailand. Ja. Båda skräckfilmer. Som också har samma twist. Fast, jo, det är samma twist i båda.
Mm-hmm.
I båda. Jag vet inte om du har sett någon av dem.
Nej, jag har inte sett någon av dem.
De är jättesnygga och jättevälgjorda. Men det,
ja.
Speciellt Sick Nurses har en lite, så här, lite obehaglig twist. Alltså där finns det inget förlåtande på något sätt. I Slice så finns det något mer seriöst bakomliggande varför det här har skett. Då. Men båda är det kul då inom, på sitt sätt. Då. Men man måste ju... De transsexuella, eller ladyboys som de säger själva också i Thailand, har ju alltid varit skurkar eller
comic relief.
Ja, precis, i thailändsk film. Det har börjat ändras lite grann så smått, men det är fortfarande, de har mycket kvar där.
Ja, det har väl vi också för den delen. Vi har ju fortfarande inte nämnt en enda film med en transsexuell eller transvestit som är positiv i en skräckfilm.
Nej, det senaste vi har nu, det är en buske som går på bio som heter Cockpit, som handlar om en och den tänker jag aldrig se, så att
Det är två thai-filmer till. Ghost Station, också 2007, som är en spoof på Brokeback Mountain, som jag förstår det, med bög, cowboys, flator, zombies och spöken. Har du sett den?
Nej, inte sett, men den låter ju kul.
Ja, Eller? Ja, jag har inte sett den. Det, jag tycker det låter kul. Och sen Haunting Me, som handlar om fyra drag queens. Det beskrivs som drag queens och det ser ut som queens på bilderna också, verkligen. Som har ett internat för pojkar. Där det spökar. Jag har inte sett den heller. 2008 är en film som fick ganska mycket uppmärksamhet i mainstream media. Otto, or Up With Dead People.
Just det, av Bruce LaBruce, ja.
Precis.
Jag gillar den. Mm. Den är ju väldigt experimentell och väldigt smal. Men jag tycker om den verkligen.
Ja.
Den har ju, jag tycker, en ganska fräsch, liten artig gore-film.
Vad handlar den om?
Det handlar om en ung man som är zombie. Ja. Som vandrar omkring planlöst i Tyskland.
Mm.
Han träffar på ett gäng filmare, en kvinnlig regissör som vill göra en film. Hon vill göra en fiktiv historia om homosexuella zombies som sätter sig upp mot samhället och tar över. Och det är typ det som sker med honom också, samtidigt i det verkliga livet. Och han träffar en kille och ja, det är typ det. Den är ganska luddig, historien, utan de filmar lite grann, han går omkring för sig själv, han minns tillbaks sin pojkvän innan han dog, som han också söker upp senare i filmen, och det blir en besvikelse. Jag vet inte hur jag ska förklara den faktiskt, men det är en intressant, den är superlåg budget verkligen. Det är verkligen det här är billigt men ambitiöst och originellt. Jag tror att den kommer ges ut i Sverige på DVD under året. Eller om det nästa år.
Känns som någonting Njuta. Eller?
Jag tror Njuta ska ge ut den. Jag tror att de skulle ge ut både hans LA Zombie och Otto. Vilket ska bli jättetrevligt. LA Zombie har jag inte sett. Det är också någon.
Har de släppt några andra Bruce LaBruce-filmer?
Inte vad jag vet. Faktiskt. Jag tror det är den första. Men det ska bli jättekul att se.
Mm. I alla fall. 2010 i Tyskland kom den film som heter We Are The Night. Jag tror att den här har gått bio i Sverige. Handlar om lesbiska vampyrer och ska tydligen vara så här episk berättelse över många år. Som på Wikipedia stod att den deals with Valerie Solanas idé om så här, bara kvinnor i samhälle liksom. Men jag vet ingenting om den faktiskt.
Nej, men det låter ju spännande också för din.
Ja. Ja. Jag vet inte om jag kommer att se den, för jag är inte så jävla förtjust i vampyrer.
Nej.
Och så slutligen den sista filmen jag har på listan här just nu. Eller nu, ja. Ticked Off Trannies with Knives.
Det är en bra titel i alla fall.
Ja, det här är en rape and revenge-rulle.
Mm.
Med en transperson, en transsexuell i huvudrollen. Jag vet ingenting om den egentligen. Annat än att den är väldigt kontroversiell och fick mycket protester kring sig från HBT-håll.
Men vet du om huvudrollen är, alltså är huvudrollen en transperson?
Det vet jag inte. Men däremot vet jag att den ska tydligen ha, så här, de ska ha koncentrerat mycket transsexuella och transkulturen i Texas eller vad det nu är, den är inspelad liksom, för att det ska bli trovärdigt typ. Och där sa regissören att så här, för tranny är ju ett jävligt kontroversiellt begrepp. Jag vet, det motsvarar transa på Sverige, eller i Sverige. Och jag är inte helt säker på hur politiskt korrekt det är att säga transa i Sverige. Men i USA så tranny är ganska icke-PK liksom.
Ja, precis. Det var något hullabaloo om det bara för någon vecka sedan. Någon som har sagt det ordet på Twitter, någon kändis.
Ja,
och då hade det blivit väldigt...
Han, den här Dan Savage, sexualupplysare i USA, homosexuell.
Ah, okay,
har varit mycket också i så här storm...
Okay.
För att han använt sig av begreppet. Det har andra orsaker också. Så där. Men att regissören Israel Luna ska ha, så här, han ska ha fått grönt kort från grönt ljus från de transsexuella i Texas eller vad det var. Att, så här, kör på tranny, det är okej att säga tranny. Typ. Men det har, ja. Jag vet inte alls. Den är kanske jätteexplosiv. Men det jag tänker är att det, här kanske vi har första filmen, första genrefilmen någonsin med en transsexuell huvudperson som inte är en ondskefull mördare.
Ja,
om det är en rape and revenge-rulle.
Liksom. Ja, visst. Det är fullt möjligt och det låter ju intressant det i och för sig. Jag menar, du kan aldrig göra alla lyckliga överhuvudtaget. Nej. Det kommer alltid vara någon som retar sig på någonting.
Och jag menar, det är ju exploitation. Ja. Då är det ju...
Ja, hela titeln osar ju exploitation hur som helst. Ja.
Nej, men det som protesterna har handlat om är att liksom exploatera ett verkligt hot som transsexuella lever med i vardagen. Liksom. Och det är väl på något sätt, det är väl samma sak som egentligen Rape and Revenge-filmer i stort, att det finns, kvinnor upplever alltid ett överhängande hot av våldtäkt liksom, när de går utomhus. Och
men det kanske behövs för att skaka om. Vi hade ju bara här i Sverige för några veckor sedan en transperson som utsatts för våldtäktsförsök.
Ja.
Men det godtogs då inte för att våldtäktsmannen var ju ute för att våldta en kvinna.
Ja, våldtäktsmannen blev friad av tingsrätten. För att han hade inte kunnat våldta.
Nej, precis.
Enligt deras definition så kan man inte våldta någon som saknar fitta.
Ja, typ. Och vilket är skandal överhuvudtaget. Ja. Men det känns som faktiskt en ganska intressant koppling till detta. Och ja. Det känns som att kanske sådana här filmer behövs ändå.
Ja, jag tror det. Mm. Nu vet vi inte innan vi har sett filmen.
Nej,
jag är försiktigt positiv till en sån här rull i alla fall. Men annars finns det ju... Genom åren så har det gjort ganska mycket bra filmer liksom med schyssta homosexuella män i huvudrollerna och schyssta homosexuella kvinnor i huvudrollerna. Mm. Men transpersonerna...
Fortfarande.
I alla fall inom genrefilm. Liksom.
Mm. Det krävs mycket arbete där.
Ja, det var alla filmer jag hade.
Ja.
Det känns som att vi har sammanfattat det ganska bra under poddens gång.
Ja, verkligen. Alltså. Det har varit mycket titlar.
Jag känner mig nästan lite så här vimmelkantig av. Jag kommer drömma om alla de här titlarna i natt.
Ja. Men jag tycker i alla fall att om ni ska se någon av de här filmerna, det jag rekommenderar är Dracula's Daughter, vilka ni ska se. Jag tycker att ni ska ge Cruising en chans.
Ja, och jag skulle säga... The House That Screamed, Daughters of Darkness, kan fylla i på Cruising.
Hellbent tycker jag.
Ja, fan. Hellbent också faktiskt. Ja. Cthulhu. Ja. Ska vi avsluta?
Jag tror vi nästan får göra det.
Fan, vi brukar köra en låt, avsluta med en låt som man ska ha med temat att göra. Ibland är det svårare än... Ibland är det lättare att hitta en sån låt. Har du något förslag på en skräck-queer-låt?
Ja, jag har... Ni skulle kunna köra en ur soundtracket till Cruising, faktiskt.
Just det.
Ja. Nu har jag inte titeln här nu, men den finns väl på skiva där ute.
Mm.
Så att jag tycker att det är en bra, hårt, brutalt avslut på den här timmen.
Det soundtracket återkom i Tarantinos Death Proof.
Just det, ja. Precis. Mm. Så att det är bara att köra.
Mm. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
How big are you?
Party size.
What are you into?
I go anywhere.
I don't do anything.
That's cool. Hips or lips.
What's happening, yo? We are fucking another one. In the brass, my Johnny Sam. I got a chairman in job, but we are fucking on the one. Can y'all hear me, y'all? Talking to the long stroke. Too bad that you can't get what we got. Thinking that you did some shit. Realizing you done a lot. Can you trick me? Under that amount of breath, now I'm talking to the long stroke, y'all. Dance. Too bad that you can't get what we got.
Realize you ain't done a lot. Oh, what is it? And something good in there.